det är väldigt bra för svensk säkerhet att det här nu till slut skedde.
Det stärker ju Sverige och svenska folkets säkerhet. Det stärker försvaret av Sverige, det land som vi älskar.
Ulrika, är allt klart nu?
Det är inte riktigt. De här lagarna ska först skrivas under första parlamentets talman och sen av parlamentets president.
Расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.
I have never seen the Republican Party so unified as it is right now.
Vi tycker att det finns anledning att skärpa kraven för de partipolitiska lotterierna.
Inget NATO-medlemskap den här veckan heller, trots ungerska parlamentets ja. President Putin upprepar att det är väst som provocerade fram invasionen i Ukraina. Donald Trump och Joe Biden stegar fram mot att bli sina partiers presidentkandidater. Politiska lotterier kommer att regleras hårdare om det blir som regeringens utredare föreslår. Och hundratusentals ICA-kunder blev varse att ICA hade missat skottdagen. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen den första i mars och med två välkända namn och en alldeles ny. De välkända är Enna Gerin, utredningschef på fackligt ägda tankesmedjan Katalys. Välkommen åter.
Tack, tack.
Och samma säger jag till Stefan Stern, senior rådgivare på Nordstjärnan och Wallenberg Foundations.
Tackar.
Hej på dig.
Hej.
Och så trean då, som är USA-kännaren och poddaren Ronny Berggren. Välkommen till veckopanelen.
Tack så mycket.
Du har skrivit flera böcker, bland annat om George W. Bush och en om Donald Trump. Och så har du gjort fler än 2000 avsnitt av podden Amerikanska nyhetsanalyser.
Det stämmer.
Hur blev du så intresserad av USA-politik?
Alltså det började på universitetstiden när man träffade många som hade en vänstersyn på USA och jag hade motsatsen. Så att lite på universitetslivet kan man säga.
Ja, vi återkommer till USA lite längre fram i vår podd, men först till ett par kortare ämnen.
Skottdagen ställer till det för alla ICA-butiker i landet och det är problem att betala med kort.
Ja, det borde ju inte hända egentligen.
Felet berodde på att ICA installerat nya terminaler som inte kunde hantera skottdagen som infaller idag den 29 februari.
Det kanske inte löst i alla butiker på en gång, men att lösningen är på gång i vissa butiker.
ICAs pressansvariga Maria Elvelin sist här och klippen är från Sveriges Radio Ekot och P4 Blekinge. Vad säger ni i panelen om att betalningsterminalerna strejkade när det inte var 1 mars som kom efter den 28 februari?
Nej, men man kan ju tycka att det ska vara välkänt. Det är väl ända sedan romartiden vi hade någon form av lösning under skottår var fjärde år. Men samtidigt vill jag minnas någon gång på 90-talet och återkommande SOS Alarm tror jag drabbades av det där på sin tid just under skottdagen.
Du fick lite déjà vu där.
Ja, jag har hört det förut. Det nya, det tror jag faktiskt är medielandskapet. Därför att, nu spekulerar jag bara, men det är klart pressansvarig på ICA blir uppringd av tre kvällstidningsjournalister som antingen frågar om de har blivit utsatta för en cyberattack eller för någon form av hackerräd. Och i det läget när man tänker att många har sin privatekonomi kopplad till de här terminalerna, sina ICA-kort, då går man ut med den här informationen att det var bara skottdagen eller skottåren.
Ja.
Annars hade det här bara varit ett tekniskt fel och vi hade inte spekulerat i så mycket i varför.
Enna, vad är din reaktion?
Nej, men ändå jag tycker det visar den här sårbarheten som vi har i våra digitala IT-system. Vilka kan få väldigt stora konsekvenser, både när det är ett litet misstag eller tekniskt fel eller när det är någon attack eller liknande. Men vi har ju tyvärr en liksom oligopolsituation på dagligvarumarknaden i Sverige. Och jag läste att det fanns 1300 ICA-butiker i Sverige och att de utgör liksom 40% av hela dagligvarumarknaden. Och de är alla uppkopplade då mot ett och samma betalsystem, så det får ju väldigt stora
konsekvenser. Men några funkade tydligen ändå, det var inte riktigt alla som strejkade.
De lyckades fixa till det lite där. Ja.
Ronny, vad säger du?
Nej, alltså jag försökte handla själv och jag fick swisha istället för att betala med kort. Så jag menar, det visar verkligen på svagheten i systemet. Och det visar ju lite grann, alltså Sverige är ju ett av de mest känsliga kanske länderna i världen när det kommer till sånt här, för vi har så lite kontanter. Så att det visar ju vikten på att fortfarande bevara det kontanta samhället skulle jag säga.
Men det var faktiskt inte bara ICA i Sverige som fick problem på skottdagen, utan också bensinpumpar med självbetjäning på Nya Zeeland slutade att fungera. Det kunde Kvartals Cortado berätta i torsdag. Så skottdagen kan vara lurig även på andra håll. Mm. Och här är nästa kortämne. Efter Märta Stenevis avgång som språkrör för Miljöpartiet kommer nu kandidaturerna på rad. Den senaste, den tredje, trädde fram i torsdags.
Den tidigare kulturministern Amanda Lind kandiderar till posten som nytt språkrör för Miljöpartiet.
För att jag vill bidra till vårt parti, till vår rörelse. Vi har en oerhört viktig uppgift. Både att såklart granska allt det regeringen gör, driva på för en vassare miljö- och klimatpolitik. Men kanske framförallt att visa på ett annat samhälle.
Amanda Lind var intervjuad i Ekot. Ronny Berggren, vad betyder det för Miljöpartiet om hon blir det nya språkröret?
Nej, men alltså hon går hem i rutan som man säger, så att, jag menar, det skulle bli ett lyft tror jag för dem. För att hon är erfaren, hon har erfarenhet av liksom att ta fighterna och så. Och jag tycker hon är bra. Alltså, jag stöder inte politiken, men hon går hem tycker jag, så att, ett lyft.
Anna Green?
Ja, jag vet inte. Det är flera stycken kandidater. Janine Alm Eriksson också och Annika Hirvonen har ju sagt att de kandiderar. Så att de har ju en öppen partiledarval liksom, med många kandidater. Och det kan ju också ibland vara en svaghet. Jag tänker på
ingen av de här var kandidaterna, Märta Stenevi, fortfarande var kvar.
Nej, precis. Och Daniel Heldén då, som valdes nyligen som det manliga språkröret, han valdes med en röstmarginal. Så jag tycker det ska bli spännande att se om det här... kvinnliga språkröret väljs med liksom större marginal, eller om det är, partiet är liksom så splittrat på något sätt.
Amanda Lind, Stefan Stern.
Jag tror inte att det har någon jättestor betydelse utanför Miljöpartiet vem de väljer av de här tre. De har ju sin ständigt pågående diskussion om det ska vara ett nischparti, det vill säga fokuserat på miljö och klimat, eller om de ska vara full sortiment, det vill säga ett breddat parti med svaret på jordens alla frågor. Och där graderar sig säkert kandidaterna runt den här frågan. Men Miljöpartiet har ju så många stora problem utöver det. Vi kan titta på det som kallas för antipatiindex i svensk politik. Alltså, de väcker ju enormt negativa känslor i storleksordningen som SD gör.
Kan inte ett nytt språkrör lite grann förändra antipatinivån?
Lite grann, men och man söker säkert nu lite grann motsatsen. Det brukar vara pendelrörelser inom partier mot det förra kvinnliga språkröret Märta Stenevi. Men jag tror att det där bara påverkar på marginalen. Miljöpartiet kommer ha betydligt större problem med eller utan det här nya språkröret, tror jag. Oavsett vem av de tre som det blir. Eller om någon ytterligare dyker upp. I Miljöpartiet kan det ju vara så att man får nya kandidater på själva extrakongressen i april. Så att det kan komma fler här.
Vad tror du, Anna?
Ja, det kan absolut komma fler kandidater. Jag har för dålig koll på liksom Miljöpartiets inre liv för att kunna liksom spå om vart åt det lutar. Utan det ska bli intressant att se vart de landar efter det här partiledarvalet.
Då tar vi oss an det första huvudämnet, som väl är rätt så givet.
–188 röster mot 6. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. Det ska vi ta på allvar. Men det är också ett mycket naturligt steg som vi tar.
Det stärker ju Sverige och svenska folkets säkerhet. Det stärker försvaret av Sverige, det land som vi älskar. Vår demokrati, vår frihet, vårt sätt att leva.
Och vi blir det 32 landet som får hissa vår flagga vid NATO-högkvarteret i Bryssel. Vi återkommer med en bekräftelse om exakt vilket datum detta kommer att ske.
Ja, det här var i måndags, tidig kväll. Ungerns premiärminister ville inte dröja längre och det ungerska parlamentet klubbade sitt ja till Sverige som NATO-medlem med förkrossande siffror. Statsminister Ulf Kristersson och oppositionsledaren Magdalena Andersson lät ungefär lika högtidliga. Och det låg i luften att den där formalian som återstod, ett par underskrifter och lite pappersexercis, det skulle kunna gå på kanske bara ett par, tre dagar eller så. Men så blev det inte. Så när vi samlar paneltrio nu så är Sverige fortfarande ett land som står utanför Atlantpakten. Men vad säger ni? Är Sverige i och med Ungerns ja redan tryggare? Vad säger du, Stefan?
Ja, det är vi definitivt. Och jag ser det verkligen bara som några formaliga steg ytterligare. Sen kommer vi ju på ganska kort tid ändå, rekordkort på sätt och vis, komma in. Och då är vi tryggare. Tryggare på det sättet att vi får säkerhet av de ytterligare, eller de andra 31 medlemsstaterna, och vi ställer då upp på och bidrar med våra förmågor här i Sverige kring Östersjön och i luften och till havs och så. Så det är klart vi är tryggare, men vi markerar också att vi tillhör den fria västliga världens sammanslutning i ytterligare ett perspektiv här, nämligen vad gäller den yttre säkerheten. Så att det är en stor och viktig förändring, och med starkt stöd också i väljarkåren.
Anna?
Ja, den här lilla sista förseningen, jag håller med, det är ju bara en formalitet kvar nu. Och vi har klarat oss de här två åren under processen, så att en vecka hit eller dit spelar ju ingen roll egentligen.
Men har det gått lite troll i den här processen?
Vad menar du med det?
Ja, alltså det är så många gånger så har man sagt att nu kommer det snart och sen så dyker upp någonting nytt, eller också någon koranbränning, nej, eller också någon talman, eller också har... turkiskt, eller också något annat.
Ja, men nu har ju alla parlament röstat. Och nu, som jag förstod det, är det bara den här nya presidenten som måste installeras innan han kan underteckna parlamentets beslut. Och sen är det några formalia kvar med NATO. Och det jag kanske är lite mer skeptisk till är, jag läste en stor intervju med Ulf Kristersson igår i DN, där jag tycker det verkar som att han försöker skriva om historien kring den här snåriga och långa liksom processen att bli medlemmar.
Vad var det som du tänkte på då?
Jo, men i den här intervjun så menar statsministern att då Sverige inte har gjort några långtgående eftergifter för att blidka andra länder att godkänna NATO-ansökan. Och han säger också, citat, jag har inte gjort något som har varit förödmjukande varken för mig eller för Sverige. Och jag tycker ändå att alla som har följt detta har sett att det här har bitvis varit en förnedrande process. Hur både liksom Erdogan och Orbán har kört med oss. Och jag tycker det är ett svaghetstecken för NATO att Sverige behövde på något sätt kröka rygg för den här typen av ledare på det här sättet. Det här borde både Sverige och NATO ha skött på ett annat sätt. Och att nu försöka förneka detta som Kristersson gör, det känns både liksom dumt och oärligt. Politiker tycks tro ibland för mycket på att om de bara kommer och berättar sina egna berättelser och egna narrativ, så kan de liksom förändra verkligheten. Men,
gäller det flera partier?
Ja,
eller?
Absolut. Men jag tror folk är inte liksom så dumma som politikerna tror, utan jag tycker det hade varit bättre om han sa ärligt att det här har inte varit en vacker liksom process, men jag gjorde det jag behövde göra och nu är vi framme liksom, än att försöka hålla på och skylla undan det här. Så.
Ronny, Ungerns parlament sa ja, men det är vi ändå icke-NATO-medlem. Ja.
Nej, inte än, men det, jag håller med, det är bara formalitet, så att vi är snart NATO-medlemmar, och det viktiga är att det är det, för jag menar den kollektiva säkerheten, det är mycket fokus på Sverige, att Sverige blir tryggare, det är helt sant, men hela Europa kommer att bli tryggare genom att Sverige och även Finland, ska vi inte glömma, har gått med i NATO. Så jag menar att det här är ett steg framåt för hela västvärlden mot den här totalitarismen vi kan se från öst, från Ryssland, så att, och det här lilla steget nu, alltså en president, det har inte att göra med obstruktion. Det var det som var faran förut, med att både Turkiet och Ungern obstruerade. Det här är ju mer en process som har med Ungerns internpolitik att göra.
Så. Men hade de inte hunnit redan i måndags kväll fixa det här med talmannen och presidenten?
Ja, alltså, det vet jag inte, men jag tror inte att det gjordes för att stoppa Sverige.
Men Finland hade ju inga som helst tuvor som skälpte några lass på sin resa mot medlemskapet, som jag minns det.
Nej.
Det var det mer en räckmackseglande.
Ja, det kan man väl se det som om man tittar på den yttre processen. Men den stora skillnaden är ju att Finland har, med tanke på sitt geopolitiska läge och sin historia, förberett det politiska systemet och sin befolkning. Och haft återkommande diskussioner och analyser kring det här. Så de var mer förberedda både i sin nation men också när de kom till bordet. Medan Sverige... Där har ju några partier drivit det här väldigt, väldigt länge, men ett par av partierna vände ju på en, på klacken höll jag på att säga, men vände på en, vad säger man, på en femöring och kom då helt oförberedda. Sen var det ju det här med skillnaden i lagstiftning bland annat och med Finland som inte haft särskilt stor migration eller haft någon invandring att tala om, de har ju inte samma problem med PKK som plattform, som man ändå får erkänna att Sverige har haft problem med finansiering av PKK och annat. Så att,
och Finland har inte heller haft Sverigedemokraterna som med sina rötter liksom ut i sin rörelse har på olika sätt obstruerat det här också.
Ja, de har ju haft samfinländarna, men man kanske inte ska jämföra dem på rakt av. Men Finland har skött det här bättre helt enkelt. Men med det sagt så är det klart att med lite perspektiv på det här, vi kommer med nu båda länderna på relativt kort tid och vi kommer få säkerhet, men vi kommer också behöva vara med och bidra med framförallt säkerheten kring Östersjön, och vi har ju en försvarsindustri som också stärker resten av Europa.
Det som Anna sa här om att det har varit ett krumbuktande och förödmjukande, vad säger du Ronny om det?
Man kanske kan tycka det, men alltså, jag tycker man ska ta fasta nu på att vi går framåt. Jag menar, om vi tar Sverigedemokraterna, vi har två stora partier, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, som har varit emot eller velat om NATO under lång tid. Och båda vände i rätt tidpunkt. Så jag menar, jag tycker man ska ta fasta på det och sikta framåt. Men det som har lett här, jag menar, du nämnde Ulf Kristersson tidigare, han har verkligen drivit den här frågan, om man nu är för NATO, alltså på rätt sätt under lång tid. Så att han är ju den mest konsekventa av de svenska politikerna i att få in Sverige i NATO, skulle jag säga. Och det tycker jag inte man ska glömma bort i det här samtalet.
Men ett utvidgat NATO är ju ett rött skynke för Vladimir Putin. Han talar om hotet från väst och NATO, att det kommer att bli militära förstärkningar längs gränsen i väster till följd av Finlands och Sveriges NATO-medlemskap. Och det ryska utrikesdepartementets talesperson sa i veckan att Sveriges NATO-medlemskap oundvikligen leder till att den här delen av Europa omvandlas från en zon av stabilitet och samarbete till en zon av potentiell konfrontation. Vad är den troliga innebörden av såna här uttalanden?
Alltså innebörden är väl samma som alltid. Ryssland säger ju alltid så här, när det är något nytt land som vill närma sig NATO eller även EU, så kommer Ryssland med sina varningar. Så att man ska inte tolka in för mycket av det här, och man ska absolut inte bli rädd. Det är det viktiga. Så att det här tillhör...
Är det inte tog skrämmande, tycker du?
Alltså det beror väl på. Alltså, Ryssland är ju en skrämmande makt. Det har vi sett vad de kan göra i Ukraina, och Ryssland har kärnvapen och så. Så absolut ska man ta det på allvar. Men man ska inte låta sig liksom, man ska inte ändra kurs för att Ryssland hotar.
Ja, jag tänker också att det är klart att Ryssland och Putin är missnöjda med den här utvecklingen, men jag tror ärligt talat att de räknade kallt med att invasionen av Ukraina skulle kunna typa över Finland och Sverige in i NATO, och att de i princip bedömde att det var värt det. Jag tror inte heller att Finland och Sverige är ju inte liksom huvudfokus för Ryssland och Putin, utan huvudfokus är ju nu Ukraina och även andra länder som Ryssland ser som del av sin intressesfär. Och jag tänker det är ju snarare de baltiska länderna liksom som nog, om det skulle vara näst på tur här i våra områden, som behöver vara oroliga. Men Putin kommer liksom skrämmas, han kommer provocera, fortsätta med såna här saker som spionage och kränkningar av luftrum, och hela tiden liksom försöka picka på oss och få oss ur balans. Och jag tänker att man får bara vara beredd på det, och som du säger, inte låta sig skrämmas.
President Putin höll ju 2 timmar långt tal till nationen igår torsdag, och han nämnde Sveriges kommande medlemskap i NATO, men mest talade han om hur bra det går för Ryssland ekonomiskt och på andra sätt. Det ska bli förstärkningar av infrastrukturen i landet, satsningar på skolor på en lång rad andra områden. Det här säger han då drygt 2 veckor innan han ska omväljas till president. Mm. Din reaktion på det, Stefan?
Nej, men det är klart att det är ju en förljugen bild rakt igenom i den här typen av politiska framföranden. Du har ju både synen på omvärlden och vems fel det var att de gick in oprovocerat i Ukraina, och hela den här liksom diktaturens språk till sin befolkning känner vi igen från även andra diktaturer. Det man ändå måste ha i minnet när man lyssnar på de här talen, det är att motivet till varför Sverige och Finland går in här och den fria västvärlden sluter sig samman, det är ju just den här typen av utfall. Han har ju varit den främsta marknadsföraren av ett nordiskt agerande inom ramen för NATO, och han fortsätter att vara det. Det andra är ju att om man tittar på den samlade Nordens ekonomi, så är ju den starkare än den ryska, och den tekniska förmågan som vi har i väst är ju mångdubbelt starkare. Den är 10 gånger större, den ryska ekonomin, om vi tittar på EU samlat om vi räknar in Storbritannien. Så att vi ska vara väldigt försiktiga. Vi har fått en ny världsordning. Det är en otäck värld där ute. Men vi är också, om vi bygger säkerhet gemensamt, tekniskt överlägsna. Vi är ekonomiskt överlägsna. Så att jag tycker också att vi ska titta på de möjligheter som vi har här och de förmågor som vi har.
Sen gäller det att kunna omvandla det till militär. Så det vi har sett nu är att teknik, röster på internet, det hjälper liksom inte mot artilleri och mot stridsvagnar och flyg. Så att vi måste på något sätt kunna omvandla det här till liksom en militär förmåga. Alltså kan vi inte det, då hjälper det inte att vi har en starkare ekonomi.
Oppositionsledaren Alexander Navalny avled nyligen i fängelset. Han begravs idag, fredag, nu när vi spelar in veckopanelen. Navalny är en mycket stark symbol för det motstånd som trots allt finns i Ryssland. Men hans namn eller hans fall, det var ingenting som fick någon plats i Putins 2 timmar långa tal. Det kanske inte är jättekonstigt, men är Putin rädd för Navalnys position och alla de som faktiskt trotsade en del risker och var på plats där vid begravningen? Vad tror ni?
Ja, det tror jag, men han har ju nyligen visat sig ha blod på händerna även på det här sättet i fallet Navalny. Så det kanske är i hans perspektiv naturligt att han inte tar upp det. Men jag håller med dig att det säger väl någonting. Det man är som räddast för kanske man inte nämner. Så det är klart att han har ju en omfattande opposition ändå i sitt eget land. Och han är ju en apparat sprungen ur säkerhetstjänst då, och den hårda diktaturen Ryssland. Så att det är klart att han vet vad han inte nämner i den här typen av framföranden.
Vi återvänder kanske till NATO och Putin lite senare. Jag tror att vi kommer göra det. Men först tar vi ett rejält kliv över till Förenta Staterna och inrikespolitiken där.
I USA vann Donald Trump i natt republikanernas primärval i delstaten South Carolina.
Our country is going to be respected again, respected like never before.
Men den enda kvarstående utmanaren till Trump, Nikki Haley, vägrar att ge upp.
We'll keep fighting for America and we won't rest until America wins.
Ja, Nikki Haley här sist och före henne då Donald Trump. Det senaste amerikanska primärvalet, det var i tisdags i delstaten Michigan. Och på den republikanska sidan fick Donald Trump drygt 68% av rösterna och Nikki Haley, som inte har gett upp än, fick knappt 27%. På den demokratiska sidan fick sittande president Biden mer än 80%. De två övriga kandidater som finns samlade ungefär 3% stöd vardera. Ronny Bergen, det är du som är den stora USA-kännaren här. Varför är det ingen spänning kring primärvalen den här gången?
Nej, men det beror på att Trump leder ju så stort på den republikanska sidan och det har inte kommit några alternativ som har lyckats på något sätt knuffa ner Trump. Så det är förklaringen på hans sida. Och på demokraternas sida så är Biden den sittande presidenten och den har alltid ett stort försprång. Och när du nämnde Michigan, det var intressant därför att där så var det väldigt många arabamerikaner som röstade nej. Alltså de röstade inte på någon annan kandidat men på unknown, alltså inte på Biden. För att de markerar motstånd mot Bidens Israelpolitik. Så att där finns det liksom lite intressanta saker att gräva i, att det finns ett motstånd. Men ingen av de här två, Donald Trump och Biden, är ju utmanade utifrån sina positioner.
Som jag minns det så för 4 år sedan var det gott om kandidater så här i början på primärvalssäsongen. Helt annat.
Ja, hos demokraterna var det så, utan tvekan. Ja. Nej, men alltså Trump betraktas ju som en sittande president egentligen fortfarande av hans anhängare. Så att vi kan säga att det här är något så unikt som en presidentkampanj där vi har 2 så kallade sittande presidenter mot varandra. Så att det är ju det också som gör det här så speciellt.
Kan det här sluta med någonting annat än att både Donald Trump och Joe Biden blir sitt partis slutliga kandidat?
Nej, inte om inte åldern sätter stopp.
Vad säger Anna och Stefan om det som är på väg att starta nästa vecka? Är det supertisdag?
Ja, nej, men jag, alltså, när man sitter här på andra sidan Atlanten så kan man ju verkligen tänka att det är lite ofattbart att vi ska behöva genomlida en Biden-Trump-kampanj till och eventuellt då en Trump presidentskap. Liksom. För jag tycker det är på båda sidorna. Jag är förvånad över hur är det möjligt att en person som Trump då, som har vägrat erkänna valresultatet, som försökt fuska till sig valet, som uppviglar till ett försök till statskupp i USA, att han ens kan ställa om i valet är svårt att fatta. Man tänker nästan att han borde ju alltingen sitta i fängelse, om inte det så i alla fall vara en helt omöjlig kandidat för partierna och väljarna. Och på samma sätt så är jag besviken på den demokratiska sidan att man inte har lyckats vaska fram en ung, charmig och sympatisk liksom presidentkandidat istället för Biden. För att när Biden senast så sa han ju att han skulle vara en slags övergångs liksom, president. Han skulle besegra Trump och kratta manegen för nästa generation. Och så blev det ju inte uppenbarligen. Och rent sakpolitiskt så tycker jag Biden har varit fantastisk. Men frågan är han liksom rätt kandidat i det här valet mot Trump? Så ja, jag tycker det är lite svårt att förstå att vi sitter här igen.
Om vi håller oss till Biden först, vi ska verkligen hinna tala Trump också. Men Stefan, vad säger du om att Joe Biden är den kandidat som syns?
Nej, men det finns ju ingen
på den sidan
tradition att utmana en sittande president.
Hur gammal den är,
utan det skulle vara hälsoskäl eller något annat då, som gör att sittande president då inte själv ställer upp. Jag tror att det finns i författningen någon paragraf att själva kabinettet på något sätt kan gå fram och man anser att en president är så att säga, begår sådana fel att det inte är bra. Men annars så sitter man där man sitter, och han anser ju själv för det första att han är den kandidat som kan utmana och vinna. Han har ju bevisligen vunnit en gång över Trump. Och på den andra sidan så har ju Trump haft ganska avancerade ändå kandidater som har tänkt tanken att de skulle ställa upp. Men de har ju inte, liksom Haley här som fortfarande är kvar i primärvalet, de har ju inte haft någon chans. Han har ju alltså, Trump har ju lyckats förvandla på sätt och vis till republikanska partiet till en slags egen folkrörelse för sin egen person.
Men lämna inte Biden än, vi är kvar på honom här. Igår kom det ett läkarutlåtande om Joe Biden från Vita husets läkare Kevin O'Connor. Biden är en frisk, aktiv och robust 81-åring som håller den form som krävs för att framgångsrikt utföra de uppgifter som en president har. Presidenten går lite stelt, har alla sett, va? Men det har inte ändrats till det sämre sedan förra året där stelhetsgången analyserades. Det kom alltså en sexsidig läkarrapport igår, och jag är all right, säger Biden själv då till journalisterna. Ronny, räcker den här läkarrapporten för att Bidens ålder och allmänna status inte ska vara en betydande riskfaktor?
Alltså, det räcker för vissa demokrater kanske i hans kabinett och för Kamala Harris att kunna säga och visa den här rapporten. Titta, han är frisk, han är jättebra. Men alltså, amerikaner är väldigt praktiska. De ser Biden på tv, de ser när han snubblar, när han går i trappor, de ser när han faller från sin cykel. Så att en sån här rapport betyder ju ingenting i praktiken, utan de kommer att se Biden och bedöma, är det här verkligen en person jag vill ha som president? Och i den processen kommer många känna att nej, men det här är, jag kanske gillar demokraterna, men det här är fel person för mig. Så att när rapporten i sig kommer ju inte att förändra så mycket, tror jag.
Men vad tror du att Biden kommer att ha för chanser i november? Alltså, om det...
Nej, men där är det 50-50 utan tvekan. Alltså, det kommer ju bli jättespännande. Så att Biden har en chans, absolut har en chans att vinna. Och jag skulle säga att han har en större chans än Trump, för han är en sittande president. Så att Biden har ett övertag, skulle jag säga fortfarande. Så att det överraskande är det ju inte att Biden kanske har övertaget, utan att Trump är så nära att kanske kunna vinna igen.
Över till Trump nu då, som jag alltså låter segervissen länge. Och Ronny Berggren, du har som sagt skrivit en bok om Trump. Och du har också haft sympati för honom, om jag har förstått det rätt.
Mm. Ja.
Men det har skett någon omvärdering från din sida?
Nej, alltså omvärderingen, den beror ju liksom på 6 januari och upploppen, valfuskonspirationerna och Trumps velande syn på Ukraina. Den är inte bara negativ, men den är för riskabel för att man ska våga ta chansen. Så att nu stöder jag Nikki Haley, men hon har ju praktiken ingen chans, det kan alla vara ensam nästan. Men Trump har ju varit en bra president i många avseenden, det måste betonas.
Berätta för vår publik vad du tänker på då.
Nej, men då tänker jag på gränssäkerheten mot Mexiko, som det nu pratas om återigen. Jag menar, 2015-16 när Trump kampanjade, då var det här ett enormt problem. För under Barack Obama och även tidigare så kom det många illegala invandrare från Latinamerika över gränsen via Mexiko. Mexiko och Trump kampanjade på att säkra gränsen och han lyckades med det. Han lyckades med det kampanjlöftet. Och sen så stod Trump också upp för de här grunderna i USA. Alltså när man pratar om USA i Sverige så tänker man ofta på konstiga saker, spekulativa saker, att liksom hårda bortlagar, vapen och så. Men Trump stod upp för det i vilar med USA också. Individualism, marknadsekonomi, frihet. Alltså det man, oavsett om man bara gillar västernfilmer eller tycker att de här politiska idéerna är bra, så står Trump för de sakerna. Så att det var väl lite av det också.
Men står han för det, menar du att han står efter allt det här med sjätte, vad heter det?
Januari
och hur han har betett sig gentemot valresultatet och så. Det känns inte som frihetsrörelse precis.
Jo, men alltså Trump stod absolut upp för de här idéerna fortfarande med yttrandefrihet och i en amerikansk text rätten att bära vapen, alltså rätten att leva individualistiskt. Det står Trump upp för. Och det är därför han fortfarande har så stort stöd som han har. Alltså det här med 6 januari, det är en stor sak i väst och i Europa att prata om att det var fruktansvärt och så. Och det ska fördömas utan tvekan. Men amerikaner är ju inte besatta av det här, utan de har lämnat det här bakom sig. Det finns en klick av demokraterna i toppen som tycker att det är ett viktigt ämne, men vanliga vardagsamerikaner, de tänker inte på det här som vi gör.
Ja. Men har han en liksom demokratisk ryggrad? Det tror inte jag.
Jo, men det tror jag. Jo, men det har han. Sen finns det risker alltså, som man ska absolut vara. Just det här med valet, kommer han ändra vallagar på vissa sätt? Där får man vara på sin vakt, absolut. Så jag är kritisk. Men han har en demokratisk ryggrad, grundläggande demokratiska instinkter. Det har han.
Stefan?
Det tror inte jag.
Nej, men om vi tar det här med gränsen, det är klart att USA har ju någonstans 10 miljoner illegala invandrare och nu börjar det synas även i demokratiska storstäder att det är så pass många som lever i det här skuggsamhället att det är svårt att veta riktigt för ledningarna där hur man ska behandla så många invånare som inte får vara där. Det får man ju respekterad och det har vi svårt att förstå kanske, men på sätt och vis kan man jämföra med 2015 i Sverige, det som nu händer i USA. Men där jag inte känner att han har den ryggrad som behövs, det är till exempel på frihandelsfrågan. Därför att man kan ju gå tillbaks till depressionen i USA och de merkantilistiska idéerna som fanns då om att lägga tullar. 10% har ju Trump pratat om det. Var ju precis det som kanske försenade hela depressionens lösning. Och hela den här synen på frihandel är ju, tycker jag, väldigt skrämmande. Men sen har du har ju den här gamla beefen med Zelensky från 2018-2019. Där Zelensky alltså inte, Ukrainas president, inte gick med på Trumps tips om att han skulle börja utreda Biden för korruption. Och efter den händelsen, förutom att biståndet försvann till Ukraina samma vecka, så har ju Trump haft den här konstiga synen på hjälp och stöd till Ukraina. Och man kan ju liksom inte utforma en sån viktig politik baserat på att Zelensky inte stöttade honom då. Sen är jag väldigt osäker på om han skulle till exempel stötta Taiwan i Taiwan-frågan mot Kina med militärhjälp ifall den andra stora diktaturen i världen skulle förverkliga den här dansen runt Taiwans frågor. Så att det är ju på utrikesområdet han väcker rädslor, tycker jag själv.
Ja, jag tänker att just Zelensky-relationen handlar nog inte bara om det, utan det handlar ju också om att han har en slags vurm för de här auktoritära ledarna. Och framförallt så tycker jag det är väldigt skrämmande, liksom hans syn på Putin. Jag såg ett klipp häromdagen med Australiens före detta premiärminister Malcolm Turnbull, som då i flera sammanhang har varit med när Trump och Putin har träffats på olika sådana här toppmöten. Och han menar att det var väldigt tydligt för alla på de här mötena att Trump är liksom knäsvag för Putin, att han ser upp till honom. Eller som då den här före detta premiärministern sa, att han beter sig som en 12-åring som får träffa sin stora hjälte. Och det här tycker jag liksom är det mest oroande egentligen säkerhetspolitiskt. Alltså om Trump väljs så tror jag det skulle vara en säkerhetspolitisk katastrof för Europa och framförallt för Ukraina.
Jag delar farhågorna om Ukraina utan tvekan, men alltså, Trump har ju inte varit en knähund mot Putin, utan Trump var den som rustade upp amerikanska kärnvapen. Han var den som drog USA ur det här avtalet från 80-talet om nedrustning, därför att man ansåg att Ryssland bröt mot det. Han var den som beväpnade Ukraina med liksom offensiva vapen, det gjorde inte Barack Obama. Så att jag menar, Trump har drivit en ganska tuff politik, men jag skulle säga att Trump som person är, han kan absolut vara ett osäkert kort, och styrkan är ju i sådana fall att han har ett republikanskt parti med sig som är, jag menar, republikanerna har en historia av att se Ryssland som en fiende. Det är ingen snack om den saken. Så att skulle Trump ha med sig ett sånt parti som har den bilden av Ryssland, då skulle inte jag vara rädd för Trump alls. Utan faran jag ser nu, det är kanske inte med Trump som person, utan det är att hela partiet har förändrats i den här frågan. Mm. Och det skulle inte jag lasta på Trump. För se hans tidigare, alltså förra 4 år, han var ju tuffare mot Ryssland än Barack Obama var. Och innan Barack Obama så var det också Mitt Romney och John McCain som var stenhårda mot Ryssland. Och Trump ärvde en lite av den tuffheten.
Ja, nu är det på min lott att informera om att du lyssnar på den icke-prenumererade versionen av veckopanelen vecka 9. Och den är något nedskuren i relation till den version som prenumeranterna får. Så nu blir det ett hopp för dig som lyssnar på den här kanalen. Bli gärna prenumerant. Det är så vi finansieras. www.kvartal.se/prenumerera. Men det är förstås bara om du vill kunna läsa och lyssna på allt.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Redan i söndags kunde man i SVT:s Agenda se ett slags politiskt gräl om regeringens planer på att strama åt bestämmelserna om den sortens lotterier som i Sverige har särskilda privilegier, till exempel att ha tillstånd att sälja lotter på kredit. Förra helgen hade den här utredningen om det här inte kommit, men idag kom den för knappt 2 timmar sedan.
Vi tycker att det finns anledning att skärpa kraven för de partipolitiska lotterierna. Men vi har inte funnit att det finns något stöd för att partiernas lotteriverksamhet har skadat förtroendet, vare sig för partierna, demokratin eller för spelmarknaden. Vi tycker det är ganska rimligt att de betalar skatt på sin spel, på sin behållning, spelskatt. Vi tycker också det är rimligt att de inte ska få sälja lotter på kredit, som kan vara nackdelar för konsumenter och spelare. Vi tycker inte heller att det är rimligt att de ska lämna bonusar på samma förmånliga sätt som andra allmännyttiga lotterier. Och slutligen så tycker vi inte heller att det ska införas en skyldighet att lämna tydlig information till spelarna om vilket parti det är som står bakom respektive lotteri.
Det här var regeringens utredare Gunnar Larsson som tidigare har varit konsumentombudsman. Han fick uppdraget i juni förra året av finansmarknadsminister Niklas Wykman. Och från regeringshåll har det sagts att det här handlar om förtroendet för det politiska systemet. Att det är viktigt att den politiska makten inte används för att skapa otillbörliga fördelar. Och då har då utredaren kommit fram till att nej, de här politiska lotterierna, och det handlar ju nästan bara om Socialdemokraterna men lite grann om Moderaterna också, har inte haft en negativ påverkan på respekten för demokratin eller partierna. Och föreslår ändå skärpta regler. Vad säger ni om det som utredarna har kommit fram till? Alltså det blir skärpta regler jämfört med vad det varit hittills. Vad säger Anna Gerin?
Ja, först får vi se vad de gör med den här utredningen, alltså regeringen.
Men utredarens förslag?
Men utredarens förslag, det var ju inte alls lika långtgående som det har låtit på från SD i alla fall och från regeringen. Kortare, utan det är ju mindre justeringar. Ja, men precis. När det här förslaget liksom lades fram så sa ju SDs talesman Tobias Andersson, vi måste dra åt den pengakran som finansierar socialdemokratin. Att det här var liksom syftet. Och jag tycker ju ändå att ändra lagar med uttalat syfte att begränsa liksom ett specifikt oppositionspartis intäkter, det hör inte hemma i liksom en liberal demokrati. Så att jag förstår den här kritiken. Nu känns det ju som att utredaren vill inte spela med i det här fula politiska spelet som regeringen har hållit på med mot oppositionen, utan lägger fram en mycket mildare förslag. Men jag är orolig för att SD inte kommer acceptera utredarens förslag, utan man hörde ju redan nu att den moderata minister Niklas Wikman var snabbt ute och sa att de utesluter inte ett förbud. Och jag tror att han försöker lugna nu SD så de inte går i taket.
Men det som Gunnar Larsson föreslog var ju verkligen inte ett förbud, utan de ska fortsätta kunna få spellicens men ska inte ha riktigt alla de här förmånerna, till exempel att sälja på kredit eller kunna erbjuda bonus, plus att det har varit faktiskt inte alldeles klart vilket parti som står bakom. Till exempel Drömreselotteriet, det hörs inte på namnet där vem det är. Ronny Berggren, vad säger du om det här förslaget?
Nej, mina tankar är att det vart ju inte så drastiskt där som man hade kunnat tro, så att jag tror att det här är ett ämne som det kanske diskuteras bland socialdemokrater såklart och i politiska kretsar, men alltså allmänheten kommer inte bry sig så mycket för det är så lite som förändras praktiskt. Så att jag tror att det stora av det här är ju att dels vart det avdramatiserat, men sen har vi också en diskussion om, alltså vi har dels partifinansiering och sen har vi Magdalena Andersson som pratar om hur podcaster som Henrik Jönsson, hur de finansieras. Så att jag tror att det här blir ju, jag skulle vilja se ur den diskussionen, alltså vart ska man liksom, om du pratar om att inkräkta på demokratin, alltså hur ska den debatten föras? Alltså ska man rikta den mot höger eller ska man rikta den mot vänster? Så att jag tycker att det här har hamnat ljuset av det mer än själva sakfrågan.
Vad säger Stefan?
Nej, men det är klart att S har ju haft sitt eget lotteri då sen, jag tror att det är 1956, och sen under 60, 70, 80, 90-tal, 2000-tal så har successivt den här professionella delen av spelmarknaden reglerats, och det har varit förbehållet staten typiskt sett genom Svenska Spel att bedriva spelverksamhet, och privat spelverksamhet har varit förbjudet, men då har man gjort undantag då för så kallade folkrörelser eller allmännyttiga föreningar. Och alla de här undantagen som S har gjort under de här årtiondena, och då hade alltså inte M sitt M-lotteri utan det är bara några år gammalt. Då har man gjort, det är bara att titta i lagstiftningen, en massa undantag som alla andra spelare inte har haft. Det vill säga krediter, det har varit undantag för kundkännedom, det har varit undantag från förbudet och så vidare. Så att
det är nu inte undantag för S, utan nej. Det är undantag för de här.
I praktiken har det varit det genom årtionden, ja, men, och sen nu har den här utredaren då sagt att man får inte spela på kredit längre. Och partilotterierna ska betala skatt som alla andra spelbolag då. Men det här får man också se i ett annat perspektiv. Vi har ett gemensamt betalt partiväsende på ungefär 500 miljoner per år. Det är alltså huvudsakligen så partierna finansieras. Men,
statliga partibidrag,
ja. Statliga partibidrag. Men det finns i lagstiftningen från den här tiden då man hade bilden av att S var en folkrörelse och vi var en särskild folkrörelsedemokrati. Nu är vi ju mer ett europeiskt land med marknadsekonomi och av ekonomiskt liksom snittland. Det finns en massa sådana undantag i lagarna. Du har Hyresgästföreningen som får ett par hundra miljoner per år genom att det ligger en särskild avgift på alla som bor.
Men nu tänkte jag på lotterifrågan.
ABF får en halv miljard per år från en myndighet, alltså som finansierar S egna partistudier. Och så här. Det är klart att den andra sidan när de går igenom det här reagerar på att det finns en massa historiska rester som gynnar ett partis ekonomi.
Gänget ser det som en orättvisa ändå.
Jag tycker alla ni tre har fått det att framstå som att det finns speciella regler bara för Socialdemokraternas lotteri. Utan skillnaderna, de här förmånerna eller man säger, det är ju skillnaden mellan lotterier för allmännyttiga ändamål. Det är alltså samma regler för idrottsrörelsen, scouter, nykterhetsrörelsen, religiösa samfund, partier, alla partier. Och skillnaden ligger mellan kommersiella lotterier och de här lotterierna för allmännyttiga ändamål. Så det finns inga specialregler för socialdemokraterna. Socialdemokraterna som liksom, det har spelats upp väldigt mycket från högerhåll. Men och nu föreslår man mindre justeringar då mellan de här två formerna av lotterier.
Men Socialdemokraterna säljer lotter för 250 miljoner kronor per år och tjänar drygt 40 miljoner på det enligt utredaren. Moderaterna säljer för 6 miljoner och tjänar 1,5 miljoner. Så att det är klart att de pengar som är viktiga är, men klarar sig inte Socialdemokraterna utan de här intäkterna?
Nej men det är det jag tycker är en konstig argumentation. Så då är man egentligen sur för att det går så bra för Socialdemokraternas lotterier. Och jag håller inte med Stefan här. Det finns olika partier har olika liksom, förutsättningar ekonomiskt. Centerpartiet är ju ett av de, om inte det, rikaste partiet av alla. Och de har ju fått sina pengar genom att sälja av de här tidningarna. Ja. Och har en stor fond.
De sålde i rätt tid.
Precis, de sålde i rätt tid. Nej, så att de har jättemycket pengar på grund av det. Sossarna har andra historiska orsaker av de här teorierna. Moderaterna får ju
men
väldigt
du, men
mycket
du, spel,
stöd.
Folk är spelmissbrukare i Sverige. Alltså, är det sympatiskt att just detta med lottförsäljning är någonting som de politiska partier ska ägna. Finns det inget allmänmoraliskt principiellt problem med detta?
Nej, men här är ju problemet att regeringen inte, det är inte så att regeringen går fram och försöker stoppa kommersiella spel eller kommersiella lotterier, utan de vill exakt liksom stoppa pengarna till ett oppositionsparti. Och jag tycker, ärligt talat, så tycker jag det är det som är det mest ofattbara med det här. Det är att regeringen väljer att lägga massa energi och utredning och tid på det här. Medan Sverige faktiskt har riktiga problem. Vi har sjukvårdskrisen som är akut nu. Byggandet har tvärstannat. Järnvägsinfrastrukturen håller ju på att hota hela den gröna industrin i norr. Vi har lägst BNP i hela Europa. Konkurserna börjar slå i taket. Arbetslösheten liksom ökar. Och det är det här som liksom, det här tidigare regeringen fokuserar otroligt mycket energi på att stoppa pengarna till sossarna liksom.
Kanske, men de ser väl sossarna som ett problem kanske. Men jag tänker just här, den här frågan spelande, alltså politik och spelande. Jag tycker ändå att okej, de privata aktörerna, men går det verkligen ihop moraliskt, politik och spelande?
Vad jag tänker på, det här är ju från 60-talet det här, och lottförsäljning, när jag var ung i alla fall, då gick det en fysisk människa på torget där med en liten metallring som det var 100 stycken olika papperslotter som man bröt av och vecklade ut, rullade ut, och så fick man se om det var nitlott eller inte. Det var väldigt fysiskt, väldigt, väldigt konkret. Det var inte så att man gick in på nätet och kunde liksom köpa 100 lotter och så köra med kreditkortet. Så det är ju inte riktigt samma den här ideella feelingen av att det är människor ute på gatan som säljer kaffe och hembakade polkagrisar direkt. Eller hur, Anna? Det är en bra bit därifrån.
Ja, och jag har svårt för allt sånt här spel. Alltså speciellt det kommersiella.
Och det är ett koncernbolag. Socialdemokraterna har en hel koncern med 6 olika lotterier. Och utredaren var faktiskt kritisk mot att det är inte så uppenbart att det går till Socialdemokraterna. Och drömreselotteriet, förutom att det inte hörs vilket parti det är, så handlar inte ens det lotterier om resor. Och motorlotteriet handlar inte om motorer. Så att han antyder nog att det finns en slags kommersiellt förhållningssätt trots att det här beskrivs som allmännyttigt. Kommersialisering kanske av finansieringen.
Och då kanske de med de här mindre justeringarna kan justera bort det här, eller?
Ja, men du låter ju lite indignerad även av utredaren, så att man alls ger sig på
Nej,
den här frågan.
Nej, jag tycker faktiskt inte. Jag är ju glad att utredaren inte går på den här SD-linjen och går på det här förbudet helt och hållet, utan att man istället, som du sa, det blir rätt så odramatiska mindre justeringar bara. Men det får vi ju se vad regeringen gör. Jag misstänker ju att SD kommer vilja gå hela vägen. Det har blivit en prestigefråga för dem. De har gått ut så hårt i att det här, de ska trycka till sossarna på det här området. Så att jag är orolig att det här, att de kommer gå hårdare än utredaren föreslår.
Nej, men alltså, det här är ju ett marknadslotteri i vinstsyfte. Hade det varit ett folkrörelselotteri, då hade de väl kunnat ta kvar det där lotteriet utan vinst då, i en stiftelse. Och då hade det väl levt vidare ändå om det hade varit allmännyttiga ändamål utan vinstsyfte. Det här är ju liksom en professionell spelkoncern som som tjänar rätt mycket pengar. Och det hör liksom inte ihop med retoriken mot spelbolag, men heller inte med retoriken i andra politiska frågor. Och det har dessutom varit skattebefriat. Nu får de betala ungefär 20% skatt då i fortsättningen om utredaren får som man vill. Men min poäng är, måste titta på helheten här. Om du skär ut en treårsperiod och tittar på de politiska partiernas intäkter, så är det ingen slump då att ett parti har 1,5 miljard i intäkter under det treårsperioden och näst största partiet har kanske 0,5 miljard. Och det beror ju på att det finns massa intäktskällor här som är historiska rester av en svunnen tid där olika undantag i olika lagstiftningar faktiskt, man måste vara transparent och se det, har skapat en enorm intäkt till ett av partierna som alltså har 75 000 medlemmar och inte 1,5 miljon som förut, och som har skapat ojämlika villkor på intäktssidan. En annan utredning som sitter nu, det är ju det här, får en organisation ge bort medlemspengar utan den enskilda individens samtycke? Det är ju en annan utredning som sitter, och jag tänker på att en minoritet av LOs medlemmar har sedan 2018 och framåt inte röstat på S. Och ändå fortsätter facket att ge finansiering.
Men Socialdemokraterna tycker inte om att
det är mycket som har förändrats här. Och då blir det
de borde titta på näringslivets finansiering, ja, och inte bara fackföreningarna, säger Socialdemokraterna, som tycker att den där utredningen så att säga är lite skev.
Jo, men det finns ju ingen i näringslivet som finansierar enskilda partier. Här är ju alltså ett parti som får en massa intäktskällor från olika delar av lagstiftningen.
Ja, men Stefan, men du vet ju mycket väl att näringslivet finansierar en enorm opinionsbildning via sina stiftelser som då gynnar vissa partier, till exempel Moderaterna. När Gunnar Strömmer skarvade där på partibidragen och försökte hitta sätt att föreslå hur man kunde stötta Moderaterna utan att skänka pengar till dem, då sa han ju det, att det finns vägar runt, du kan stötta olika opinionsbildningsprojekt som gynnar oss och skänka pengarna dit. Så att jag menar bara att visst, Socialdemokraterna har en viss typ av inkomstkällor, Centern har haft sin inkomstkälla, Moderaterna har det här otroliga stödet från näringslivets opinionsbildning.
Är det ganska jämnt och rättvist som det är nu, menar
ja,
du? Men egentligen,
det, ja, och jag tycker inte det här argumentet med vem som har mest pengar egentligen håller, för att om vi kollar på Sverigedemokraterna, de har ju inte haft de här stora resurserna, och ändå har de lyckats i vår demokrati bli det andra största partiet i valet. Så att Centern har massa pengar men lyckas ändå inte bli större än vad de är. Så att det här att det skulle vara på något sätt orättvist med det här pengapåsen känns ju inte som att man ser inte det i valresultatet i alla fall.
Det är intressant att Katalys i en enda perspektiv, som själva är fackföreningsfinansierade, inte tycker att det här med vem som har mest pengar är viktigt. Det får vi ändå skriva upp den här dagen, för att pengar är oviktigt. Det har jag aldrig hört förut från Katalys.
Inte att det är oviktigt, ja. Inte att det är oviktigt, men uppenbarligen så går det. Det är inte som att de här pengarna har gjorts så att det har blivit ojämn liksom balans om man kollar på demokratiska val. Framförallt Sverigedemokraterna är ett bra exempel på att man kan slå sig fram även utan de här pengarna.
Nu trycker vi på reset i fallet pengar ut och pengar in och går över till panelisternas egna tankar om veckans person den senaste veckan, eller ord. Vad säger du, Ronny?
Nej, men det jag tänkt på i veckan, det är Mitch McConnell. Magdalena Andersson kallade honom för Mick McConnell när hon var över till USA, men han heter Mitch och han är en av de mest kända politikerna i USA. Han har suttit i senaten sedan 80-talet och han är 82 år gammal och pålyste häromdagen att han kommer att gå i pension. Och han är legend i amerikansk politik. Han har lotsat igenom en rad olika både lagförslag och politiker och framförallt domare, konservativa domare till högsta domstolen och till lägre instanser. Och han har varit en av de mest effektiva politikerna i modern amerikansk historia, Mitch McConnell. Och han går i pension och jag tycker att det kan vara värt att nämna.
Har han varit liksom still going strong ända fram till nu, eller borde han ha gjort det här lite tidigare?
Nej, han är pigg. Han är piggare än Biden, så att han är pigg. Så han kände väl, jag tror inte ens att det är åldern, utan det är liksom, han inser att han kommer förlora nästa val. Så att det är därför han lämnar, tror jag. Det har inte med hans hälsa att göra, även om han kanske använder det som skäl. Så att.
Mitch McConnell, veckans person. Anna, vad bjuder du på?
Jag har faktiskt också en amerikan, och det är en yngre amerikan, Aaron Bushnell, en 25-åring som är aktiv medlem i det amerikanska flygvapnet, eller var, och som då söndagen den 25 februari gick fram i sin militäruniform och helt enkelt han ställde sig framför israeliska ambassaden i Washington och gjorde någonting väldigt extremt. Han satte eld på sig själv i protest mot det pågående brutala kriget då, så, som pågår i Gaza. Och jag vet inte, jag blev berörd och rätt skakad av det här lilla klippet som jag snabbt lyckades stänga ner.
Det finns en video alltså?
Ja, han filmade hela förloppet och det har funnits på Twitter och lagts upp på många ställen på internet. Och jag är nästan lite ledsen att jag hann se det jag hann så se. Och jag tror det är kanske därför jag blev så berörd och skakad. Men det är ju en väldigt extrem form av politisk protest att liksom bränna sig själv till döds för att uppmärksamma en politisk fråga eller ett lidande. Och jag vet inte, det ställer saker på sin spets. Det fick i alla fall mig att liksom fundera kring och ställa mig frågan, vad har jag gjort? Vad gör jag för att hjälpa eller för att försöka få stopp på lidandet och dödandet? Min veckans person är Aaron Bushnell.
Mm, tack för det. Stefan?
Nej, det är klart att som en kommentar på det att Hamas har ju orsakat enorma lidandet med sina terroristdåd så att man får ha det perspektivet också. Jag har valt en icke-svensk också. Jag vill anknyta till begravningen som vi nämnde förut av Alexej Navalny, men jag tänker att veckans person är nationalekonomen och änkan Julia Navalnaya som med risk för sitt eget liv och med oförminskad styrka tänker driva regimkritiken vidare och bli själv, om hon kan, en enande symbol för den opposition och demokratirörelse som trots allt finns i Ryssland även efter det här fruktansvärda mordet på hennes make. Så hon är veckans person.
Vi såg henne i Europaparlamentet i veckan när hon framträdde och beskrev Putin som ett blodigt monster.
Ja, han har verkligen blod på sina händer och det ska vi alla minnas.
Men hon kan bli en politisk ledare, tror du?
Hon kan bli en symbol för att det är viktigt, trots den här regimens fruktansvärda metoder, att det är viktigt att inte ge upp och fortsätta. Sen huruvida det är möjligt ens en gång att ha en politisk plattform så länge deras system fortlever, det vet vi ju inte. Men hon kämpar vidare och det är otroligt viktigt. Så det är därför jag nämner henne. Mm.
Tack för era bidrag och tack för hela panelsamtalet. Enna Gerin som är biträdande chef på Katalys, Stefan Stern som är rådgivare på Nordstjärnan och Wallenberg och Ronny Berggren som gjorde debut och som är USA-kännare och poddare. Tack för idag.
Tack.
Tack, tack.
Tackar.
Och så några tips på slutet då om annat som finns att ta del av på Kvartal den här veckan. Fredagsintervjun. Polisavhopparna del 1. Jörgen Wittfeldt intervjuar Kristoffer Boman. Under hela sitt vuxna liv hade han varit polis en stor del av tiden i den absoluta frontlinjen i kampen mot gängkriminaliteten. Men förra året valde Kristoffer Boman att lämna yrket för att istället börja arbeta för stiftelsen Idéer för livet. Mellan dig och mig, Anna-Karin Wyndhamn, brevväxlar med publiken. Roger, som är 80 plus, är orolig över Sveriges utveckling och undrar om hans barn och barnbarn bör lämna Sverige. Anna-Karin svarar. Vi befinner oss i början av en konkursvåg inom vindkraftsindustrin, skriver två ekonomer i Kvartal. Under åren 2017-2022 uppgick de totala förlusterna till 13,5 miljarder kronor. Pengarna borta med vinden, är rubriken. Och Jörgen Wittfeldts torsdagsbetraktelse. Varför ökar intresset för våra politiker ju mindre makt de får, undrar han. Och kallar fenomenet kungaparadoxen. Stort tack för att ni har lyssnat på veckopanelen än en gång. Vi är här, pålitliga som ett schweiziskt ur, varenda lördag morgon. Med olika personer med varierande bakgrund och åsikter för att belysa det som sker i Sverige och världen. Fördjupa förståelsen när det går och diskutera med varandra. Och jag utgår från att många av er som lyssnar kan känna en viss stimulans att fortsätta diskussionen där hemma. Det vore ingen dålig biverkning förstås. Nu är det butiksstängning. Tack för idag. Jag heter Staffan Dopping. Vi hörs snart igen.